Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Varmt ska det vara och hjärtinnet dessutom välkomna till podden Fråga Anders och Måns med mig, Anders Johansson, mitt emot mig, lagom skäggiga numera, Måns Nilsson.
Jag har klippt i duschen, ansatt.
I duschen?
Ja,
så gör man väl inte?
För att det blir stopp, eller?
Det är jätteäckligt att städa det sen.
Jag gör det själv. Ja, inte alltid kanske.
Många roliga frågor den här veckan.
Ja.
Och jag har ganska mycket att rätta till den här gången. Det, ja. Det blev lite fel i förra avsnittet.
Ja, jag har uttalat massa saker fel. Simon Bolivar uttalas inte alls.
Nej, och någon tyckte att ditt uttal av någon slags svamp var undermåligt. Jag gick in igår och lyssnade. Det var inget fel på det.
Nej. Vilka pettimeternissar alltså.
Ja, som det heter.
På uttalet, vi har väl ingen jäkla aning.
Har vi någon gång sagt, ska ni lyssna till uttal, ska ni lyssna till oss?
Simon Bolivar, ja, det tror jag han ska heta som i boll.
Måns Nilsson, vad trevligt att se dig. Det var ju ett tag sedan sist. Har det hänt något sen vi sågs?
Ja, men så här, jag fyller snart år.
Oj, jag glömmer att det...
45 år.
Det är inte mycket.
För mig är det. Jag har aldrig varit så gammal.
Nej.
Och jag är ju inte så bra på att fira mina födelsedagar.
Ja, jättedålig. Du, när du fyllde 40, du har aldrig hållit det hemligt. Och så var vi på ett bröllop och så sa jag fyllde också 40 idag. Så gör man inte mot sin bästa kompis.
Ett år så glömde jag bort min egen födelsedag.
Mm-hmm.
Kom på dagen efter. Mm-hmm. Vad fasiken, jag fyllde ju år. Igår. Detta var ju alltså innan Facebook och det var innan jag skaffade en egen liten familj.
Ja, för att annars kommer ju min mamma och pappa alltid ihåg.
Ja, din far hör av sig.
Ja, det är
han. Han är ju en av tre kanske. Jag har ju inte på Facebook att jag fyller av, men han har skrivit upp till kalendern.
Ja, just det. Så han är en av tre. I de tre ingår inte jag.
Nej.
Nej.
Dagen jag fyllde 40, precis som du sa, så gick jag på bröllop och höll naturligtvis käften om att jag fyllde av. Man kan inte gå på någons bröllop och ställa sig upp. Ursäkta, förresten så fyller jag år idag 40. Oj, ja. Mm. Så den här festen är också lite för mig, kan man säga. Så kan man inte.
Nej.
Men den här gången, när jag fyller 45, hoppas jag att inget ska störa min stora dag. Den 16 september.
Nej, men vänta, stopp dig. Det kommer ju. Det har ju jag premiär den dagen.
Va? Du har premiär på din show den 16 september?
Ja.
På min 45-årsdag?
Ja.
Nej! Har det hänt dig något sen sist?
Jo, tack. Det går bra nu. Inte nog med att du och jag faktiskt har blivit nominerade till årets humorpodd på Svenska Humorgalan.
Ja, shit vad fett.
Gå in och rösta om du hör det här. Utöver det så har jag, håll i hatten, blivit utnämnd till... Veckans kex i Aftonbladet.
Veckans kex menar du? Alltså, vilken snygging.
Jag vet inte.
Men alltså på mig, alltså förr i tiden, jag har inte läst Aftonbladet på 8 år. Jag väljer bort kvällstidningar och det gör mig gott. Mm. Veckans kex. Men alltså, jag har för mig att det bara var unga människor. Unga, snygga, coola människor. No offense, Anders.
Sen har jag testat bitar då ur min föreställning som ska ha premiär på din födelsedag på Lunds humorfestival. Och det gick ganska bra. Folk skrattade. Några sverigedemokrater gick.
Hur vet du att de var sverigedemokrater?
Därför att de markerade tydligt med sin stol och skrapade golvet när jag skojade om sverigedemokrater.
Och sen gick de.
Ja, nu tycker jag så här. Nu är de fan med i Sveriges näst största parti. Då får de fan ta att man skojar med dem. Mm. Det blir ju barnsligt annars, eller hur? Jag är rädd för människor som inte kan ta att man skämtar om dem. Då är det alltid något lurt.
Mm. Jag kan avslöja för dig om du inte visste det innan. Ja. Det är något lurt med Sverigedemokraterna.
Ja, då ska man se upp. Men det var kul. Så jag åker på turné då och det här blir ju lite reklam. När det här känns med start igår. Alltså dagen efter din födelsedag. Mm. Och du har varit där och tittat, Måns. Hur tycker du det gick?
Jag tycker att det var helt fantastiskt. Lite fokus på mig och min födelsedag. Annars var det väldigt bra.
Men det var intressant det här var jag att efter jag hade testat min föreställning på humorfestivalen så gick jag på komikernas efterfest. Det är alltid roligt. Man jobbar ofta ensam och det blir lite av våra oss skojares firmafest. Det där.
Ja, just det.
Ja, ja, ja. Alla var där.
Jag var inte där.
Nej, men alla andra.
Nej, men alla var där.
Okay. Ah, det var Glans och Molin och Andersson och Dorsin. Oj. Så kommer det fram en ung dam och frågar mig, hur är läget? Hur gick det för dig? Då är ju det din dotter.
Hmm.
Alltså samma människa som jag för typ 4 år sedan höll i på BB. Är nu på samma på samma fest som mig och dricker öl. Hmm. Och jag var lite full. Alltså så himla konstigt. När man träffar din dotter, då vill man ju inte vara full. Då vill man ju vara ett gott föredöme och fråga hur det går i skolan. Men nej, vi hade typ jobbat på samma ställe. Hon hade också uppträtt. Det är inte konstigt alls egentligen, men samtidigt så jävla konstigt det var alltså. Feeling old yet. Ja, verkligen.
Den där galan, Svenska humorpriset. Ja. Vet du när priserna delas ut då?
Nej, jag ska ju vara programledare.
Programledare?
Ja.
Men Anders. Ja. Hur tänkte du när du tackar ja till det där jobbet? Du som är så bölig.
Ja, nej, helvete.
Det visat ett inslag om ett barn som håller på att dö i cancer. Mm. Och så klipper man tillbaka till studion.
Mm. Där står jag.
Och tårarna rinner. Du kommer ju inte snörvla och du kommer ju inte kunna prata och sminket rinner. Ja. Ska du dra ett skämt?
Nej, det kommer bli svårt.
Ja, jag önskar dig lycka till, Ankan.
Tack.
Och så hoppas jag att vi vinner det där årets humorpodd. In och rösta.
På veckans kex och hans kompis. Nu ska vi inte prata mer om att du och jag håller på att bli pensionärer. Vi ska svara på lyssnarfrågor för det vi gör. Vi börjar nu.
Kom hit, fantomen.
Här skriver Valdemar. Hej Anders och Måns.
Hej.
Häromveckan köpte jag chips. 2 stora bulliga påsar. Jag stoppade in dem i bilen och for upp till Sälen för att cykla Cykelvasan. När jag kom fram och tog ut dem ur bilen utanför fjällstugan var påsarna totalt ihopknycklade. Vi åt inga chips under helgen och därför stoppades påsarna tillbaka in i bilen. Totalt ihopsugna. Väl tillbaka hemma i Stockholm hade mina chipspåsar dess bättre återfått en uppblåst och korrekt form. Jag hade inte köpt chipsen om de sålts i Sälen istället för Stockholm. Hur får man sålt chips i Sälen? Grubblande hälsningar från Valdemar.
Mm-hmm.
Okej. Okay. Valles chipspåsar var alltså bulliga och uppblåsta i Stockholm, men sumpiga och ihopsugna i Sälen. Anders, vad tror du att det här kan bero på?
Det är lufttrycket. Absolut. Det här kan man ju, det här tror jag så tror jag själv, alltså så här, där kan man ju se om du tar en, det lärde jag mig när jag lärde mig dyka.
Mm.
Om man tar en PET-flaska, skruvar på locket, flyger upp i luften, då kommer den liksom, då blir det ju mycket mindre, nej det går inte, tvärtom. Alltså om du har en PET-flaska, skruvar och du upp i luften med flygplanet, skruvar på korken, sen landar planet. Då är det, nej, tvärtom. Alltså, vänta, hör nu. Nej, men lyft, det har med lufttrycket att göra alltså. Ja, alltså, ja. Därför att, ja, så här. När du åker upp till Sälen, då borde ju påsen fan med expandera. Hur fan är det nu? Det är ju mindre, får ju mindre. Sälen ligger högre upp, du får mindre tryck på den. Så att den borde expandera.
Mm. Ja, du är på spåret.
Nej, så här är det. Så här är det. Alltså lufttrycket inne i påsen är liksom samma i och med att den är hermetiskt tillsluten.
Ja, ja.
Som det är i Stockholm. Mm. Så du tar med dig Stockholms lufttryck upp till Sälen. Mm. Och där uppe är det mycket lägre lufttryck. Mm. Och då blir påsen, då trycks inte, fan det blir fel ändå. Den borde expandera i Sälen.
Du har kommit fram till precis vad jag har kommit fram till. Men jag har förberett det i ord.
Aha.
I den förseglade chipspåsen så finns kvävgas och den utövar ett tryck mot påsväggarna. Gasmolekylerna studsar mot påsväggarna och håller påsen uppspänd.
Mm.
När lufttrycket utanför påsen förändras så kommer det hända saker med påsen. Om lufttrycket utanför påsen ökar kommer påsen tryckas ihop och bli sumpig. Mm. Om lufttrycket utanför påsen minskar, då kommer påsen tvärtom blåsas upp. Det här vet alla som har köpt en chipspåse på ett flygplan.
Ja, just det.
För 8 sura euro. Att den är spänd som en ballong.
Ja.
Chipspåsarna blev sumpiga i Sälen. Kan det ha med lufttrycket att göra? Är det någon skillnad mellan lufttrycket i Sälen och Stockholm?
Ja, Sälen är väl högre upp.
Du har helt rätt. Sälen ligger på högre höjd än Stockholm, alltså är lufttrycket
lägre.
Ibland har jag svårt att komma på hur det är med lufttrycket och så.
Mm.
Men SMHI förklarar lufttryck på ett så himla bra sätt. Så här skriver de. Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare som sträcker sig från den aktuella mätpunkten upp till atmosfärens översta gräns.
Just det.
Ju högre upp man kommer i atmosfären, desto lägre blir alltså lufttrycket.
Och vet du vad? Om man dyker.
Ja.
Alltså om man går 10 meter ner i vattnet, då får man en extra atmosfär på sig.
Ja.
Fattar du? Så hela atmosfären väger lika mycket som 10 meter vatten.
Anders, tänk dig Valles chipspåse.
Mm.
Och så då en luftpelare som går rakt upp i luften från påsen. Upp till atmosfärens övre gräns. Och var atmosfären slutar och rymden börjar är lite luddigt eftersom atmosfären bara tunnas ut mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Men vi behöver ju en definition.
Jaha.
Så enligt FAI, Fédération Aéronautique Internationale.
Bra uttal, tack. Inga klagomål.
Så är gränsen mellan atmosfären och rymden 100 km upp i luften. Den så kallade Karman-linjen. Men ändå vilken tur de hade att den där linjen var vid just ett så jämnt och fint tal.
Ja.
100 km.
Ja.
Anders, hur många meter över havet tror du att Stockholm ligger?
Meter över havet?
Mm.
Det ligger nästan precis vid havet, så det är 3 meter över havet.
28. Jag vet inte riktigt hur man räknar ut det här.
Nej, och vet du vad? För 2 veckor sedan så fick jag en fråga i vår inkorg. Alltså, hur mäter man havsnivån? Och då läste jag på om det och jag fattar fan ingenting. Det är inte lätt alltså.
Det är inte så att om man står vid en strand och man ser vattnet, havet framför sig, att det är prick noll.
Nej, havet åker upp och ner och är högt och lågt på olika sätt. Det är svårt.
Ja, ja. Ja. Hur många meter över havet tror du att Malmö ligger då?
Vad sa du om Stockholm?
28.
Ja, 14.
Va? 12? Så stockholmarna ser inte bara ner på oss billigt utan även bokstavligt. Men hur högt över havet ligger Sälen då?
192.
Mm. 300.
Oj.
300 meter. Så luftpelaren...
Ibland gäller det bara att svara väldigt självsäkert.
Så luftpelaren som pressar på Valles chipspåsen är alltså 300 meter kortare uppe i Sälen än när chipspåsen är i Stockholm. Och väger följaktligen ganska mycket mindre än den här luftpelaren då. Ja. Lufttrycket alltså, trycket på påsen från luften utanför är alltså mindre i Sälen än i Stockholm. Precis som du sa redan från början, Anka.
Ja.
Men vänta!
Då skulle ju påsen expandera.
Exakt, då borde ju chipspåsen vara mer utspända i Sälen och sumpiga i Stockholm. Valdemar beskriver ju tvärtom, det är inte logiskt. Skoja Valdemar om oss. Eller kan det hänga ihop på något annat sätt?
Ja, det kan det väl såklart då.
Jag har en gissning. Det kanske handlar om temperatur.
Att det var kallt i Sälen, ja. Och då blir det krymp i luften.
Exakt.
Ah, ja, ja.
När gas kyls ner så tar de mindre plats. Gasmolekylerna studsar mot påsväggarna med mindre kraft. Vilket innebär att trycket minskar. Det är faktiskt så att lufttrycket i bildäck sjunker när det är kallt.
Ja, klart det gör.
Och tvärtom, ja.
Det minns man när man var liten. Man hade blåst upp sin badboll så att den var som spännhård. Så gick man in och skulle bada så kylde vattnet ner i badbollen så blev den lite fnös. Det blev man så jävla besviken.
Ah, det här har jag aldrig tänkt på.
Ja.
Det var därför. Så Valles chipspåsar blev kalla och därför sumpiga.
Gissar vi.
Precis. Vet du som lyssnar bättre, skriv till...
fraga@andersochmans.se.
Vi drar till Sälen.
Vi går vidare, Måns. Jag tänkte inleda med programmets hållplats för de lite kortare svaren.
Mm-hmm.
Avsnittets station för kort fakta och vår post-etermedias fritidsgård för smala små samtal, nämligen den mycket, mycket populära programpunkten
333 snabba.
Är du med, Måns?
Mm.
Fråga 1. Hej, herr Andersson och herr Nilsson. Lägger flamingos rosa ägg?
Ja, vilken bra fråga.
Ja, vad tror du?
Ja, anledningen att de är rosa är väl att de käkar någon små räkor som är rosa, är det inte så?
Ja, de käkar en röd alg som äts av ett litet räkdjur som flamingon sen äter. Som då färgar flamingon rosa. Det är sådana här karotenoider, sådana som finns i morötter.
När jag var liten så hade vi höns och de fick gå ute och då blev ägggulan mycket gulare än på köpeägg.
Mm-hmm.
Jag tror att deras ägg är rosa.
Ja, men det är ju gulan som är gulare, inte själva skalet, va?
Nej, du har rätt.
Mm. Flamingos lägger oftast ett, ibland två, ganska avlånga ägg tydligen. Äggen är kalkvita. Däremot, Måns, om du går in på internet kommer du hitta en uppsjö av vackra rosa flamingoägg. Alla de är fake.
Fake news.
Det är Photoshop som har varit framme. Fråga 2! Hej! Lyssnade idag på avsnitt 12 där ni pratar om djur i puberteten och om hur apor utvecklar röda stjärtar när de har blivit könsmogna. Då kommer jag att tänka på ordet röv. Varför kommer egentligen ordet röv? Och varför används det exempelvis i ord som rövare, bortrövad och liknande? Dessa ord som egentligen inte har något med röv att göra. Tack på förhand. Ha det fint, Oskar.
Jag tror det är ett danskt ord. Det låter danskt. Röv.
Mm. Ja. Mm. Om det här kan man läsa i den utmärkta boken Fula ordboken. Röv, alltså i betydelsen stjärt eller stjärthål anal, kommer av urnordiska ordet raubo. Eller fornsvenska röf eller riva. Det betyder alltså bryta sönder, riva hål. Det vill säga att det här rör sig om det hål som uppstår när man bryter igenom eller river itu något.
Aha.
Så i fornsvenska skrifter finns det då revning och rift. De här orden finns...
Reva? Jaha, är släkt med röv kanske?
Ja, precis, precis. Ja. Och de här orden finns belagda redan från vikingatiden. Så röv är alltså någon slags hål. Då är det inte så konstigt att omnämnda ord har hamnat på, så att säga, stjärten. Sen undrade Oskar om ordet rövar och bortrövad. Sitter de här ihop på något sätt? Där är jag osäker. Ni får gärna hjälpa mig, men jag googlat lite. Och det ser ut som det är bortrövad kommer med från ordet rov. Röva bort. Och det här sista är lite av en gissning. Vi går vidare med fråga 3. Och den här gillar jag. Hallå och hej. Hos oss ser hela familjen på naturfilm till godisätandet på lördagskvällarna. Helst filmer där Henrik Ekman står för berättandet. Då alla i tv-soffan lätt kan förstå vad som sägs. Något Henrik inte sagt, men som det ändå undras över i vår soffa är följande. Är hyenan ett kattdjur? Hund Rafalt, välsningar hälsningar från familjen M. Det här tycker jag är roligt. Vad tror du, Moppe? Är hyenan ett hund eller kattdjur?
Ett hunddjur, tror jag.
Mm. Jag har lärt mig kul saker när jag har lärt om det här. Alltså. Hyenor ingår i ordningen rovdjur.
Ja.
Rovdjur finns som hundartade rovdjur eller kattartade rovdjur. Och hyenor är en familj som till det yttre liknar hunddjur men tillhör underordningen kattartade rovdjur.
Va?
Ja, men det är alltså inte som familjen M föreslår ett kattdjur, utan det är ett kattartat rovdjur.
Och det finns... ser ut som en hund.
Och det finns 6 då såna här kattartade familjer av rovdjur. Ja. Är du med nu? Det är ju kattdjur.
Ja.
Det är ju lejon och sånt.
Ja, men ja.
Och katter.
Och katter.
Ja. Hyenor.
Har de ett eget?
Mm, de är en egen familj av kattartade
Just det.
Ja. Manguster.
Ja.
Viverider.
Viverider.
Ja, den lever i trä och ser ut lite som björnar. Lite långa björnar på något sätt. Leopardmårdar och det berömda Madagaskar-rovdjuret. Bildgoogla det, kul djur. Men så hade vi ju då, och det här tycker jag är roligt, de hundartade rovdjuren. Och det finns det också ett antal sådana här familjer. Och då finns det då hunddjur. Det är ju hundar och vargar och sånt.
Just det.
Skunkar.
Skunkar?
Ja, det är ett hundartat rovdjur. Valrossar.
Nämen.
Jo. Så går den här då. Öronsälar. Ja, så sälen är ett hundartat rovdjur, va? Öronlösa sälar, samma sak. Björnar.
Ja, men det kan man förstå ju.
Ja, men halvbjörnar då?
Halvbjörnar?
Fan vad björnarna måste kunna reta halvbjörnarna. Det är björnarnas motsvarighet till läkare och tandläkare.
Men kunde inte björnarna fått en egen? Att det var hundartade rovdjur, kattartade och så björnartade rovdjur?
Nej, så är det inte.
Nej.
Men halvbjörnarna i sin tur, vem kan de reta tror du?
Jo, kattbjörnarna!
Som typ den röda eller den mindre pandan. Sug på den här alltså. Den röda pandan är en kattbjörn, det vill säga ett hundartat rovdjur.
Ja, snacka om förvirrad pubertet alltså.
Ja, det här var
snabba.
Vad ska det handla om nu, Måns?
Drömmar. Så här skriver Tekla. Hej, varför kommer vissa människor ihåg sina drömmar i detalj, medan stackars lilla jag aldrig någonsin kommer ihåg vad jag drömde? Mm. Finns det någon metod för att bättre komma ihåg vad man drömmer? Med vänlig hälsning, Tekla, drömglömmaren Hermansson. Tack för frågan, Tekla. Kommer du ihåg dina drömmar, Ankan?
Ja, det gör jag ganska väl faktiskt.
Ja, jag däremot är precis som Tekla. Jag kommer aldrig någonsin ihåg mina drömmar. Men sen är jag ju också jäkligt ointresserad av andras drömmar.
Ja, det är ju det efter en tv-serie man precis har sett det tråkigaste samtalssamhället som finns. Vet du vad jag drömde i natt?
Lyssna på det här sjuka, Måns. Nej, jag hade födelsekalas.
Ja.
På ett tåg.
Ja.
I en sån här lyxig kupé som på Orientexpressen. Men tåget åkte inte på räls utan flög fram.
Mm.
Och du rullade in en vagn i kupén.
Mm.
Med en enorm tårta, svart. Alla blev tysta och tittade på mig.
Mm.
Jag gick fram till tårtan, tog upp en tårtspade. Mm. Och skulle precis skära en bit. När Vin Diesel hoppar upp på tårtan. Va? Han är Fast and Furious. Sjukt, va?
Det är så tråkigt, det är så tråkigt. Det är för att det har ju ingen det är som att någon har hittat på utan att ens anstränga sig.
Vad ska jag med all den här informationen?
Ja, det är ingen information ens.
Nej, det värsta är när någon är sur på en. För något som man har gjort i deras drömmar.
Mm.
Du var otrogen med René Nyberg. Jo, men det var ju din sjuka hjärna som har kommit på det. Kom inte med undanflykter.
Nej.
Mitt ointresse för drömmar i allmänhet tror jag kan vara anledning till att jag inte kommer ihåg mina egna. Min hjärna vet att jag tycker det här är helt oviktigt.
Mm.
Då bryr de sig inte om att sortera in drömmarna i långtidsminnet.
Nähä. Är det din egen teori eller något du har läst?
Nej, men detta är helt och hållet min egen teori.
Ja, det är bra. För jag läste nämligen också på om hur man kan aktivt glömma saker.
Aktivt glömma saker?
Ja, det tänker jag prata om i framtiden.
Men säg det nu.
Ja, men det har också mycket att göra med om hur du sorterar det. Och det kan du aktivt sortera in. Så här, om du har ett läskigt gammalt minne.
Mm.
Och det gör sig påminnt hela tiden. Men om du hela tiden, varje gång det kommer upp, börjar tänka på vilken god glass jag åt eller vad roligt jag ska ha, vad roligt jag hade förra tisdagen när jag träffade min kompis Ankan. Då kommer hjärnan med tiden förstå, det här är inte viktigt för mig. Och då kommer den systematiskt börja sortera bort det. Så det går att liksom glömma bort grejer.
Om man som Tekla vill komma ihåg sina drömmar bättre så tror jag det finns knep. Och det handlar om att på olika sätt berätta för hjärnan att man vill att den ska komma ihåg det här. Man kan ligga kvar lite i sängen när man vaknat och sen anstränga sig för att komma ihåg sina drömmar. Man kan till och med skaffa en liten bok där man skriver upp drömmarna. En drömjournal. Har du en drömjournal, Anders? Det borde du skaffa.
Nej, det är ingen jävel som vill veta vad jag har drömt, fattar du väl?
Antagligen kommer det nu gå bättre och bättre för Tekla att komma ihåg sina drömmar. Hjärnan fattar, aha, det här med att komma ihåg drömmar är tydligen viktigt för min världskropp.
Har du hittat på det eller har du läst det här?
Jag har läst och sen så har jag adderat lite.
Ja.
Men jag har lite glömt bort vilket som är vilket nu här.
Då. Ja, skitsamma. Vi åker med.
Ett annat knep som jag har kommit på helt själv.
Aha.
Är att alltid försöka vakna i just det sömnstadiet där man drömmer som mest. Vet du vilket det är?
Ja, det är REM-stadiet såklart.
REM-sömnen, exakt. Man sover i 4 stadier.
Aha.
Insomningsfas, bassömn, djupsömn och just REM-sömn. Och de här stadierna, de kan ha lite olika namn, men det är de 4.
Mm.
Stadierna kommer efter varandra och sen börjar de igen.
Ja, just det.
I cykler. Så på en natt så går man igenom ett antal sömncykler.
Mm.
Och jag tänker så här. Man drömmer som mest under REM-sömnen. Mm. Så om man vaknar under bassömn eller djupsömn så kan det vara en halvtimme sedan man drömde något senast. Och då är det såklart mycket svårare att komma ihåg drömmen än om man vaknar mitt i den. Så om man alltid kan vakna i REM-sömn, det finns appar till din telefon som mäter din sömn. Om du lägger telefonen bredvid dig så känner accelerometern av när du rör på dig. Och det gör du mest under bassömnen.
Nej, REM-sömnen.
Nej. Vet du varför vi inte rör oss så mycket under REM-sömnen?
Nej.
För då är det extra viktigt att musklerna är ur spel. Ja, annars hade vi levt ut våra drömmar. Man drömmer att man brottas med en tiger. Ja. Slåss för sitt liv! Om du lever ut den drömmen så kommer din partner tigern blir irriterad i längden.
Just det, det är det som händer när folk går i sömnen.
Exakt.
Att den där stoppet mellan liksom musklerna och hjärnan har gått i baklås så att säga, och då knallar man iväg.
Precis så. De flesta använder de här apparna för
att... Som när jag var liten, när min pappa, klockan var så 4 på natten, jag sov så gott. Plötsligt stod min pappa i dörren och skrek: läser du så här dags? Nej, jag sov ju. Jättedumt.
Vem hade gått till sömnen?
Pappa.
Var det inte någon gång du vaknade av att stå och kissa i garderoben?
Ja, men det var ju jag. Det behöver inte ta upp nu.
De flesta använder de här apparna för att på morgonen bli väckta under vilket sömnstadie som helst, förutom djupsömn. Eftersom det kan sabba hela förmiddagen. Man känner sig som en bakfull zombie till 10-fikan.
Det finns ju inget sätt att vakna utan att sabba hela förmiddagen och känna sig som en zombie till 10-fikan.
Ja, det är sant. Men min idé då, Tekla, är att om du vill komma ihåg dina drömmar så kanske du kan ställa in en sån här app så att den väcker dig under REM-sömnen varje morgon. Och så då de här andra knepen som jag hade läst eller hittat på själv.
Hjälp oss att sortera vad Måns har sagt. Skriv till fraga@andersokmans.se.
För att sammanfatta, Tekla, så ska du försöka lära din hjärna att dina drömmar är viktiga för dig. Och då kommer den automatiskt sköta det där med att försöka sortera in drömmarna i ditt långtidsminne. Och då kommer du komma ihåg dem lite bättre.
Men berätta inte om dem.
Nej, för helsike. Håll det för dig själv.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Det är dags för lite...
Pling, pling,
pling,
pling.
Och Måns, det är ju så här att vissa ämnen engagerar lite mer än andra. Förra veckan så spelade vi upp Melkers pianopling. Det lät så här. Och frågan var, är det något som Melker hade hittat på själv? Eller var det en melodi som kom någonstans ifrån? Och vi frågade oss, är det catchy? För det tyckte Melker själv. Och måste jag säga helt ärlig, jag tror aldrig vi har fått så många svar.
Va?
Nej, det är flera hundra brev som har kommit. Och jag är ledsen, Melker. Många är överens om att nej. Det är inte så catchy.
Nej.
Nej, det är tråkigt. Det är tråkigt. Men jag tror att det handlar mer om din teknik än om din melodi. Någon föreslår att det här kommer från Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart. Men nej. Så här skriver Victor. Hej Andork och Moppork. Som den 90-talist till lika nörd jag är kunde jag höra klangen av en väldigt nischad låt från spelet Counter-Strikes glansdagar.
Yes.
Och det här, Måns, det är ganska likt alltså. Vi börjar med Merkers pling. Och så Counter-Strike från 90-talet.
Och vem kan man tänka sig? Hur ofta tappar du den? Ja, den låter om.
Ja, men det där känner jag igen. Jaha. Jag känner igen från internetcaféernas glansdagar.
Ja, men det är ganska likt.
Ja, det är det faktiskt.
Det är inte på pricken, men det är ju likt alltså. Sen har vi fått på riktigt nästan 200 brev som alla föreslår en och samma låt. Ett brev från Elin får vara exempel. Jag tycker det låter som Linnea Henrikssons Lyckligare nu. Som plinkas på pianot i senaste avsnittets inskickade Vad är detta? Ett brev till. Den där pianomelodin spelade upp i lördags låter till 98% som låten Lyckligare nu av Linnea Henriksson. Fråga melodins catchighet låter jag bli att betygsätta, men Linneas original är en vansinnigt svängig breakup-sång. Tack för en bra podd. Jag gillade sketch-avsnittet.
Jaja, tack.
Okej, nästan 200 brev föreslår att Merkers pianopling... är den här.
Jag har vakat många nätter, förhandlat med mig själv. Jag har sagt du borde lämna denna mannen nu ikväll. Det tog allt för många år för mig och äntligen bli fri. Det har slitit mig i tu. Det fanns ingen bara du, men jag är lyckligare nu.
Jag får bara erkänna att jag är inte tillräckligt musikalisk för att höra det när det är ett helt annat instrument och när det är sång på och så. Men så här, om det är 200 människor som hävdar detta så nog fasiken har de ju rätt. Då. Det är helt oberoende av varandra.
Ja, jag har själv svårt att höra det, men jag bara ger upp. Jag bara ger upp. Måns, du ska klippa det här. Du kan väl lägga ihop dem?
Ja, såklart. Det är, såklart, det är ju supersvårt.
Ja, men här kommer det. Få Folkmassan är överens. Märker du spelar Linnea Henrikssons Lyckligare nu? Och den är svängig.
Ja!
Vi går vidare.
Mer återkoppling. Anders, vi har ju lyssnare utomlands. Bland annat Unni.
Mm-hmm.
Aloha. Jag bor på Hawaii. Mm-hmm. I USA.
Aj, aj, aj.
Nu till poängen.
Ja.
Måns! Jag såg dig på tv, jag såg din reklamfilm. Du gjorde ett riktigt höjda jobb, så himla kul att se ett bekant ansikte på andra sidan jorden.
Är det det här när du blir uppäten av en dinosaurie?
Just det, så skriver hon, är jag kanske är längst bort från inspelningsstudion lyssnare? Har lyssnat sen sommarhattentider. Tack för alla fakta och skratt. Much aloha, Unni!
Underbart!
Tusen tack för brevet, Unni. För några månader sedan så berättade jag att jag hade varit i Prag, gjort en liten roll i en reklamfilm där jag blev uppäten av en monster, mycket riktigt.
Mm.
Jag lovade att visa bilder, men allt är ju så
hemligt.
Precis, jag vågade inte. Men nu är filmen tydligen ute, så nu har jag lagt några bilder på vårt Instagram-konto.
Jag har mycket mer återkoppling, för jag gjorde mycket fel förra veckan, men vi tar väl en riktig fråga emellan.
Det gör vi.
Våra smeknamn blir mer och mer konstruktiva här. Hej Andokina och Mo Masochisten.
Ah.
Finns det djur som äter sol?
Som äter sol?
Alltså utnyttjar fotosyntes som energikälla. Precis som träd. Om inte, varför då? Skärp dig nu, evolutionen. Gudomliga pantsättningar, Pontus. Låt oss ställa frågan till dig först, Måns. Tror du att det finns djur som utnyttjar fotosyntes?
Alltså gränsen mellan djur och växter, man hittar ju fler och fler saker man inte riktigt vet. Eller, och sen har vi svamparna där som är de mellanting. Jag tror inte det finns något djur som använder fotosyntes.
Nej, vi håller det som en liten cliffhanger. Fotosyntes kort då. Det är den process där växter tar hand om energi från solen och lagrar den energin kemiskt alltså.
Just det.
Under dagen tar man in då koldioxid, vatten och solenergi. Och som hjälp av kloroplaster och klorofyll. Klorofyll som är superbra på att absorbera blått och rött ljus och reflekterar nästan bara grönt och gult ljus. Och detta gör då att växterna blir gröna. Men klorofyll är också bra på att använda koldioxid, sol och vatten till syre och druvsocker.
Just det, just det.
Och Pontus, helt rätt, bu till evolutionen. Varför ska vi egentligen behöva äta grisar? Det hade ju varit bättre om vi hade, ja, löv.
Vadå?
Ja, men säg om håret var löv.
Jaha.
Man blir hungrig, man känner sig låg. Ja, går man ut i solen. Och få sol på sig och bli pigg och tjock.
Åh, vänta. Att vi människor istället för hår har en liten krona av löv.
Ja.
Och sen så händer det där, fotosyntesen, och vi får druvsocker, ja, energi.
Ja. Bu för evolutionen som inte har löst det här, eller hur?
Ja.
Du, Måns, och jag har ju träffat luftarianer. De levde ju på bara luft, de kanske hade fotosyntes.
Ja, eller så åt de i smyg.
Det är väl den troligare teori, men. Varför är det här så svårt? Alltså varför kan inte människor använda samma system? Det finns många anledningar till det här. För det första då är vi ju lite fåfänga. Vi vill hellre ha hår än ett bladverk uppe på huvudet.
Jag tror inte det är huvudanledningen till att det inte är på det här viset.
Nej, det är inte huvudproblemet.
Nej.
Fotosyntesen är inte så himla effektiv. Växter tar upp någonstans mellan 5-9% av den energi som finns i solljuset. Så vi skulle behöva vara väldigt mycket i solen och typ nakna. Eller då ha väldigt mycket löv på oss. Löv har ju den form de har för att växterna ska liksom få så mycket av sig själva och träffas av solljus.
Ja, men såklart.
Breda och platta sådär.
Ja.
Nästa problem, vår hud. Alltså vår hud läcker ju inte nämnvärt. Det är en ganska tät hud vi har. Och den hindrar då koldioxid att komma in i kroppen. Vi producerar koldioxid i cellerna.
Vi syresätter blodet och när det pumpas runt så går syret åt och det bildas koldioxid.
Just det, och det här andas vi ut då som en restprodukt.
Exakt.
Ja. Vi vill inte ha koldioxiden i kroppen. Men om vi ska ha fotosyntes i kroppen, då måste vi ha liksom koldioxid mer till cellerna. Mer än vi själva producerar. Så då måste vi kunna ta in koldioxid från luften.
Det hade inte räckt med bara den koldioxid vi andas ut.
Nej.
Vi hade behövt ännu mer.
Ja, och då skulle vi behöva ha en ganska porös hud.
Mm. Mm.
Ungefär 100 gånger så porös hud som vi har nu.
Jaha. Så att det här hade jag ingen aning om.
Nej, så att om vi då ska ha fotosyntes så måste vi ha blad och en väldigt porös hud.
Mm. Men är det inte det enda?
Nej. Mer problem. Fotosyntesen förvandlar, om vi tar det kort, koldioxid, sol och vatten till syre och druvsocker. Och det här sockret används då som bränsle. Men det hade inte räckt till oss. Men det räcker ju till ett jättestort träd, tänker du. Ja, men träd gör inte av med så mycket energi. Ett stort träd gör av med ungefär 200 kalorier om dagen. En människa gör av med ungefär 2000 kalorier om dagen. Det är till hjärna och till muskler, till att gå och stå och sådär.
Just det.
Och det är ju en ganska framstående grej med träd, att de står väldigt still.
Ja, men absolut. Det är ju ett säkert tecken på att ett träd är ett träd.
Ja, just det.
Ja, det kanske vajar i vinden, det kan ja. Få dem lov. Men rötterna, de står still.
Ja, så om det här med fotosyntes på oss skulle fungera så skulle vi behöva då vara gröna, ha porös hud, ha löv och nästan bara ligga still i solen. Och så skulle vi behöva äta lite grann, för vi behöver få i oss lite proteiner också.
Just det.
Men nu var ju Pontus fråga, finns det djur, alltså andra djur än människan som använder det här systemet? Och det självklara svaret, det har alltid varit nej. Men det är inte riktigt sant längre. För i början på 2000-talet så hittade man några djur som jobbar lite annorlunda. Elysia chlorotica.
Katt.
Nej, det är en det är en slags snäcka som ingår i familjen sammetssniglar. Och det är en av extremt få multicellulära djur som kan bilda egna kolhydrater via fotosyntes. Den lever i havet utanför USAs östkust och den äter där en speciell alg. Och sen kan den, håll i den nu Måns, använda algens gener. Så den äter alger, tar i sig algens kloroplaster, men sen behövs det en massa speciella proteiner för att kunna genomföra fotosyntes. Och då tar snigeln upp generna från algen och tillverkar de här proteinerna och kan göra egen fotosyntes.
Wow.
Naturen alltså.
Alltså naturen.
Fler djur med fotosyntes, är du med?
Jaha.
Ärtbladslusen.
Mm.
Löss är ju feta djur alltså. Ärtbladslusen, håll i det. Följs i tre olika färger.
Va?
Ja, finns det tre färger. Vit, orange eller grön. Och angående löss, det har ju du nämnt innan. Vissa av ärtbladslussen föds gravida.
Just det.
Vissa av dem föds utan mun och dör av svält när de har parat sig.
Mm-hmm.
Det är vad jag brukar kalla en dålig konstruktion. En Fiat från 70-talet är bättre. Men ärtbladslössen har alltså fotosyntes.
Men om de har fotosyntes kan de inte behöva mun.
Ja, och det här är lite svårt, men det här är jävligt fett alltså. Lössen producerar sina egna såna här carotenoider som man då behöver för fotosyntes.
Jaha.
Så vissa ärtbladslöss, beroende på färg då, kan köra sin egen energiproduktion.
Sin egen fotosyntes?
Ja. Ett tredje djur som kör fotosyntes, är de med?
Ja.
Och det här är överfett. Ja, det är så fett, jag måste ta en virvel. Här kommer den. Prickig salamander. Det är det enda kända ryggradsdjuret som har egen fotosyntes. Den har klorofyllfyllda alger i sina celler. Så de har celler med alger i. Algerna producerar fotosyntes och de här cellerna ger liksom energi till sig själva och till cellerna runt omkring.
Då måste de här cellerna ligga på huden då så att de får ljus.
Det kan jag inte svara på. Ingen vet riktigt hur det här funkar. Men man har hittat de här algerna inne i celler hos salamandrarnas befruktade ägg. Så på något sätt så har den här algen då tagit sig in i salamanderns embryo. Och sen lever den här algen hela livet i de här cellerna.
Mm.
Och det här är väldigt konstigt för att normalt hos nästan alla djur så stöter vi ju bort celler där det har tagits in något främmande inne i cellen.
Just det.
Det jobbar ju immunförsvaret så att det här måste bort.
Såklart.
Men hos den här salamander, de har överlistat det här på något sätt. Så redan i liksom cellerna i embryot finns det liksom alger. Och de algerna lever inne i den salamandern hela livet och det blir så jävla fett. Så ja Pontus, det finns några få djur med fotosyntes. Här kommer de igen. Sammetssnigel, ärtbladslöss och prickig salamander.
Le mot mina vänner, andra gör det. Och le mot de andra, för inte stör det. Le mot bekanta, mot om du inte känner. Du odlar en planta, får många nya vänner. Le, får du se. Vi tillvaro blir rikare. Le, och var med. Man ska få oss en gladare värld.
Vad ska vi få höra om nu, Måns?
Nu blir det en gammal goding.
Åh, jag älskar gamla godingar.
Så här skriver Petter. Hej! Jag minns att ni i ett avsnitt av Så funkar det för en sådär 20 år sedan gick lös på frågan om det är bättre att borsta tänderna före eller efter frukost.
Vet du vad? Vad heter brevskrivaren?
Petter.
Petter, det var faktiskt i vårt allra första program av programserien Så funkar det.
Och 2001, alltså för 21 år sedan.
Ja.
Nåja, eftersom det här var på den tiden ni inte kunde toalettgoogla er fram till svaren på frågorna.
Nej.
Va?
Nej, det har vi
vilket vill... påhopp.
Ja.
Så ringde ni en tandläkare.
Ja, det var en kvinna och hon sa att man skulle borsta före frukost. Och sen ringde henne en gång till senare på sommaren. Då hade hon blivit väldigt uppmärksammad av för att sitt påstående.
Ja.
Men hon höll fast vid det.
Ja, såklart. Så här fortsätter Petter. Jag vill minnas att Måns intog den enda rimliga positionen att man skulle borsta bort maten från tänderna. Alltså borsta tänderna efter frukost. Medan tandläkaren menade att det var bättre att borsta tänderna före frukost. Precis som du sa.
Ja, jag kan svara hur det här ligger till. Jag vet hur det här ligger till. Jag vet precis hur det här ligger till.
Ja. Det här har varit ett öppet logiskt sår hos mig redan sedan dess. Mm. Nu har 2 decennier passerat och forskningen har gett oss både platt tv och smartphones. Mm. Nog måste det ha hänt saker på tandborstningsområdet också. Mm. Kan ni inte göra en uppföljning på detta och en gång för alla avgöra frågan, när är det egentligen bäst att borsta tänderna? Före eller efter frukost? Tack och så vidare, Petter.
Och Petter, jag har levt efter detta att borsta före frukost ända sedan den dagen jag ringde den tandläkaren. Och jag kan berätta min ståndpunkt i det här.
Ja.
När man vaknar på morgonen är munnen full av bakterier.
Ja.
Om man borstar bort dem innan man äter första gången, aha, så får man en mycket mildare syraattack på tänderna.
Så du borstar alltså före frukost?
Jajamän.
Alltså den främsta anledningen till att borsta innan frukost, som jag kommer ihåg det, är att om du dricker någonting surt, till exempel ett glas apelsinjuice, då löser den upp emaljen till den grad att du skadar emaljen om du borstar direkt efter. Du måste vänta cirka en halvtimme innan emaljen är så hård igen att du kan borsta.
Detta tror jag inte en sekund på.
Det är sant. Det här gäller inte bara apelsinjuice. Det gäller också kolsyrat vatten, läsk och vin. Mm. De som dricker vin till frukost kanske har större problem än just tandborstningen i och för sig.
Mm.
Alla drycker med pH under 5,5 gäller detta. Så även om Pepsi Max inte innehåller socker så är det ändå dåligt för tänderna.
Ja, såklart.
Eftersom den är sur. Lightläsk har pH på ungefär 3. Kaffe då, tänker du, Anders?
Mm.
Kaffe är ju surt. Är kaffe skadligt för tänderna? Bra fråga, Anders.
Ja, jättebra.
Kaffe borde vara skadligt.
Ja.
Men har faktiskt inga syror som fräter på emaljen. Tvärtom så innehåller kaffe ett ämne som dödar de bakterier som orsakar plack.
Jaha.
Alltså kariesbakterierna. Kaffe är bra för tänderna.
Ja. Ja, alltså inte, jag har ju världens sämsta tänder, men jag har ju nästan aldrig hål nu för tiden. Det är för att jag borstar innan och dricker fruktansvärt mycket kaffe då. De är bruna, men de håller.
Men ska man då borsta före eller efter frukost? Vad säger tandläkarna nu för tiden? Senast vi redde ut det här var ju 21 år sedan. Och som Petter påpekade så har det hänt en hel del. På den tiden så åkte man till New York och tittade på de 2 tornen i World Trade Center.
Mm.
Man fnissade åt Bill Cosbys färgglada stickade tröjor.
Mm.
Man blev förkyld av att frysa. Pluto var en planet.
Mm.
Man tyckte att Martin Timell var charmig egentligen hemma.
Ja.
Man fick inte börja en
och i bullen!
Man kanske röstade på Paolo Roberto som år 2002 ställde upp som riksdagskandidat för Socialdemokraterna och det blev den näst mest röstade i Stockholm. På den tiden var tungan uppdelad i områden som kunde känna olika smaker.
Mm.
Och smaken av umami fanns inte ens.
Nej.
Man tittade på filmen Ali med Will Smith och sjöng med i World's Greatest av R. Kelly. Och man fick inte bada efter maten för då fick man kramp.
Jo, det fick man då. Det slutade man med 1986.
Som sagt, mycket har hänt. Men gäller detta också i borsta före eller efter frukostfrågan?
Nej.
Jag började läsa på. I tidningen Må bra...
Gjorde du det på toaletten?
Nej, på kontoret.
Ja, där hör du Petter.
I tidningen Må bra, säger tandläkaren Anna Vraxe. Jag tycker att man bör borsta efter frukost. Annars ligger det kvar matrester som fungerar som näring för bakterierna i munnen. I ett annat nummer av samma tidning står det så här. Därför ska du borsta tänderna 10 minuter före frukost.
Mm.
Hittills är det både och.
I samma tidning.
Så här skriver Vårdguiden 1177. Helst bör tandborstningen ske efter frukost och innan läggdags. Och jag är superglad att de slår fast att man ska borsta innan man går och lägger sig. Det blir ju så mycket tandkräm och kladd annars.
Ja.
Så här säger Katarina Kovacs-Warnebrand, tandvårdsstrateg. Borsta efter frukost. Annars ligger ju limpmackan inklämd i munväcket ända till du tar din förmiddagsfika. Efter frukost leder stort, Anders, hör du? Och så avslutningsvis här då. Så här säger Kåre Bullin, övertandläkare vid Karolinska institutet. Tandvården har en klar uppfattning om att vi ska borta tänderna efter frukost! Saken är avgjord! Det här kommer du älska, Petter. Sveriges tandläkare har svängt i frågan. En kommentar, Anders?
Jag tänker fortsätta borsta före. Och skölja efter.
Jag har en gissning till varför de har svängt. Jag tror inte det är lika vanligt längre att man dricker sura drycker till frukost. När vi var små, Ankan, så trodde man att det nyttigaste man kunde göra var att dricka ett stort glas härligt apelsinjuice från koncentrat full med C-vitamin. Nu vet man att det är ungefär lika nyttigt som att dricka läsk.
Ja.
Så här skriver tidningen I form. Det är lika mycket socker i juice som i läsk. Så här skriver Svenska juiceföreningen. Juice är en bra näringskälla.
Mm.
Man vet inte vad man ska tro.
Nej, Svenska juiceföreningen är absolut inte partisk i frågan juice.
För att sammanfatta, Petter, det är bättre att borsta tänderna efter att du ätit frukost. Men om du druckit en sur dryck så bör du vänta lite innan du borstar. Helst en halvtimme. Och om du inte har den tiden så är det bättre än inget att göra som Ankan och borsta före frukost.
Ja, här går jag i opposition. Men jag ska reda ut det till nästa avsnitt. Då ska jag argumentera för före frukost igen.
Vi får se vad lyssnarna säger då. Skriv till oss fraga@andersochmans.se.
Och är du tandläkare, då har du förtur till att få ditt brev uppläst. Som jag sa i inledningen på det här avsnittet, det var mycket som blev fel förra veckan. Jag måste ägna mig åt lite rättelser. Förra veckan så pratade du om svenskarnas långa och ihärdiga motstånd mot svamp.
Ja, vad blev det fel?
Nej. Jag stylade lite med att kunna namnet på den svenska mytologins fader, alltså svamparnas Linné, Elias Fries. Jag berättade om en liten glassvamp jag fått i samband med ett uppträdande jag gjort i Elias hemtrakter, nämligen i Hylte. Många har reagerat.
Hur kan man reagera på detta? Vad vet de att du har fått en glassvamp?
Hej vänner. Glassvampen till Elias minne som Anders fick efter ett gig kommer inte alls från Kosta Boda. Utan från ett lokalt glasblåseri i Nädhult.
Jaha.
Konstnärer som driver glasblåseriet har slutat och nu finns det snart inga kvar i lager hos kommunen.
Nej.
Så man har nyss avslutat en tävling om vilken svampkonst som ska bli den nya hedersgåvan. Kika gärna in på och så är det en mailadress. Jag kan berätta om oss att tävlingen är avgjord. Hyltas nya glassvamp kommer vara designad av en Lennart Nilsson.
Mm-hmm.
Ah, jag ber om ursäkt, det är ju trist när det blir fel. Sen vill jag be Damons om ursäkt.
Jaha.
Ja, vi hade ju en liten
är det här med födelsedagen?
Vi hade ju en liten tävling förra veckan, kommer du ihåg?
Ja.
Ja, jag läser detta brevet. I ett senaste avsnitt under det härliga segmentet Gnagare eller sås överraskade ni den här glada armenska tanten med ordet sås på armeniska. Tyvärr behöver jag meddela att det skett ett missförstånd. Jag skulle gissa att Anders läst på Google Translate som skriver ut ordet med armeniska bokstäver. De armeniska bokstäverna är händelsvis ganska lika våra bokstäver, men de uttalas helt annorlunda.
Aha.
Unlu är alltså felaktigt. Det som ser ut som ett U är ett S. Det som ser ut som ett N är ett O och så vidare.
Så.
Faktum är att det uttalas sos. Och jag tror Måns hade tagit den.
Såklart jag hade! Sås eller gnagare. Sos.
Ja, så att du får alltså inte ett av sex poäng utan du får två av sex poäng. Det är betydligt bättre. Så att mina stora och mjuka ursäkter till dig Måns och tack för brevet.
Jag tycker vi ska avsluta med en grej. Apropå rättelser, kommer du ihåg för några avsnitt sedan så uppmärksammade vi att Google Translate, när man skriver in ordet riskaka, hur läser Google upp det ordet, Ankan?
Nej, vi ska skriva in här. Riskaka, okej.
Okay. Riskaka.
Medan om man skriver in riskakor så läser Google upp det som...
Ånglok, tror jag.
Ånglok, ja. Ja, vi ska lyssna igen.
Riskakor.
Riskakor!
De har fixat till det.
Kom inte och säg att fråga Anders och Måns inte gör skillnad i världen. Till och med de stora techbolagen som annars är helt omöjliga att få tag på. Lyssna tydligen på den här podden.
Vill du också påverka samhället? Skriv en fråga till fraga@andersochmans.se. Vi hörs igen om 2 veckor. Då är det varannan vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.